Hej och välkomna till Ordfronten, Ordfront förlags alldeles egna podcast. Idag ska vi träffa Sören Bondesson som har skrivit diktsamlingen Avdelning 11D, Universum. Hej Sören!
Hej, hej!
Det här med att skriva dikter, du skriver ju liksom, du har ju gjort böcker i typ alla genrer, tror jag, nästan.
Ja.
Du har skrivit både fackböcker, romaner, deckare, till och med en kokbok har du.
Ja, det kanske...
Rockresan.
Ja. Ja.
Vad är det du trivs bäst? Är det att skriva dikter?
Ja, det är egentligen så jag började på 70-talet när jag skolkade från skolan. Då började jag med dikter och sen så skrev jag så dåliga dikter så jag lämnade in dem till förlag och fick väldigt mycket refuseringsbrev. Så då tänkte jag, men jag kanske kan skriva prosa istället. Och så hamnade jag där en stund. Men sen gick jag tillbaka till det här. Det är där jag känner mig bekvämast och det är roligast, intressantast. Du kommer närmare de existentiella frågorna. Jag tycker att lyriken passar till det. För att lyrikens grund är besvärjelsen. Men romanens grund är berättelsen. Och det är lite olika saker. Man slipper hålla på med intriger och sånt där när man skriver dikter. Det är också sannare än någonting annat. Det går inte att ljuga i dikter. Men i romanen ska man ju
ljuga. Ja, precis. I den här avdelning 11D, Universum, så skulle man kunna säga att det är en slags... jag har försökt beskriva det här som någon slags bok om evigheten utan Gud på något sätt. Att det visar att vi på något sätt hela tiden ändå kommer att fortleva men i olika nya, vad ska man säga, uppenbarelser eller som nya former. Varför valde du att liksom gå in i det här med kvantfysik och modern fysik och skriva?
Jag har haft ett gammalt intresse för medeltida mystik och gamla mystiker. Och när jag började lära, jag ville förstå kvantfysiken och alla dess delar för att försöka hitta någonting där som passade ihop med de här äldre mystikerna. Och då gjorde jag det. Och då kom jag fram till, genom helt enkelt att läsa på i 4-5 år om kvantfysik och förstå det. Och då sitter allting ihop. Det som kallas för panteism kan man säga. Vi är ju stjärnaska. Vi är kol. Vi är alltså de här grundämnena som finns. Det finns i våra kroppar. Det vi inte vet riktigt om. Vad som finns, det är liksom att det finns en annan dimension i det hela också, som jag vill påstå då, som är, eftersom det finns 11 dimensioner, tror jag att det finns en tankens partikel under 11 milligram.
Den här tankens partikel, vad är det då?
Det är egentligen en vågrörelse som existerar. Man kommer ju på nya partiklar. Jag säger inte att de kommer på nya varje dag, men man har, om vi ser under 1900-talet, kommit på ett otal olika typer av kvarkar, olika typer av protoner som har olika funktioner i den verklighet som vi som finns. Jag menar, den verklighet som existerar som vi ser den är ju mera newtonsk. Och den är ju till för oss. Men så ser det ju egentligen inte ut, utan vi lever i 4 olika hav samtidigt. Det elektromagnetiska havet, gravitationshavet, den starka kraften, den svaga kraftens hav samtidigt. Och i de här finns ju en massa partiklar, eller man kan säga hav eller vågrörelser. Och jag tror att man inte har kommit riktigt... Jag lutar mig mot vetenskapen, men den här... Jag gjorde mig lite stor i korken och... hitta på en egen teori.
Och det här, tycker du själv då att det här, är det liksom så att det egentligen det du pratar om är en slags andlighet, eller är det så att du bara försöker säga att vi är eviga och vi behöver inte Gud, eller är Gud hela tiden också närvarande
Gud,
i det här?
Om vi säger att jag om man ska ta ordet Gud så är det så tråkigt och trist. Och vi har ju fått lära oss att Gud är, alltså vi har ju, man tittar på Gudens historia, så från början så är ju för 70-80 år sedan eller för 100,000 år sedan eller större delen av, så länge vi kan kalla oss Homo sapiens, så har vi ju varit en del av naturen. Gud är en universum, Gud är naturen. Sen lämnar vi det här och sen blev Gud förmänskligad först i, om man tittar på babylonska gudar, grekiska gudar, hela det här, en massa gäng med gudar som liknade människor. Sen så rationaliserar man bort dem och sen kör man en gud.
Det är enklare så.
Och det är enklare så, och sen kan man säga att man gjorde ett kapitalistiskt samhällssystem av hela den här grejen. Så här, först har vi fogden här, Herren Gud. Och sen är det lite finare lirare, och längst ner är det djuren, och de är ingenting värda.
Nej.
Och människan ska härma Gud, så att det blir liksom bara ett jävla påhitt. Universum, det som jag menar med Gud, den Gud finns inte, utan det är universum, och den andligheten, den finns ju eftersom vi är en del av alltihopa. Våra atomer kommer att frigöras när vi dör och sätta sig någon annanstans. Det kan vara i en jordbit, eller det kan bli en liten amöba, en del i en liten amöba, och ibland kanske det hamnar tillbaka till någon människa.
Precis, och varför valde du då att lägga det här i ett ålderdomshem? Varför är det liksom de här gamlingarna som går och funderar på det här och tittar på det här?
Jag ville återupprätta gamlingarna. Och jag har jobbat med gamlingar för länge sedan, och gamlingarna, de gjorde ett stort intryck när jag jobbade på Långbro. Jag kommer ihåg deras ansikten, jag minns vad deras kommentarer, de är liksom för evigt i mig, kan man säga, kvar. Och jag ville ha en sån, och sen så har jag, mina föräldrar dog pang så här, va? Men de flesta människor har stött på det här, som är i alla fall lite äldre, eller om de har morföräldrar eller farföräldrar som tappar bort sig och sitter på hem. Och det sitter, jag slog upp på nätet, 355 000 människor i det här landet som sitter och är vad vi kallar för senila. Så jag tänkte att de kanske, deras tankar är ju så annorlunda, så jag tycker det passade också att en sån människa som lever sina sista 7 dagar, så att det var väl ungefär, jag fick 2 flugor i en smäll där, för att beskriva det, plus att återupprättandet av
gamlingar.
Ja, för att de har ju bara slussats ut, och de har ingen respekt, de är, ja.
Tror du också att det är så att då de här människorna, för det känns lite så i boken när man läser den, att de här personerna, de här äldre, lite dementa personerna, eller ganska mycket dementa, har en helt annan kontakt med det här som är det eviga. Ja, men nu talar vi inte om Gud, utan vi talar om det här att man lever i flera dimensioner samtidigt. Att det lite har lösts upp vad som är nu och vad som är då, och vad som är den konkreta verkligheten här och en annan verklighet som man kanske egentligen inte känner igen.
Ja, jag har inget vetenskapligt bevis för det.
Nej.
Men det är inte helt otroligt. Och i så fall är det ändå bara en symbol för att hjärnan också, vi tänker ju så förnuftigt. Och att det kanske finns i oss också, om man tänker efter. Och jag följde vetenskapen väldigt noggrant för att verkligen få in det här, och jag läste på, som jag sa, länge, och det tog lång tid innan jag förstod hela vad de hade kommit fram till. Och jag kan ju säga så här, jag får ju tacka vetenskapen för mina idéer, för jag har nästan inte kommit på några idéer, inte ens under hela mitt liv.
Inte en enda idé.
Nej, nästan inte.
Du har ändå
inte
hittat på en massa böcker.
Jo, men de har ju inga idéer, alla, jag är ju, en människa har ju väldigt få idéer, utan man föds ju in i ett bagage, både personligt och i kulturen och hela historien. Och de här vetenskapsmännen, och kvinnorna som hållit på med det här i hela sitt liv, de har ju kommit fram till saker, och jag tar ju bara deras saker och sen sätter jag ihop dem till en dikt. Och det kanske är min egen dikt då, men alla tankar som jag har jag ju fått från någon. Alltså de här, det är därför, ja, det hänger också ihop med att jag tycker att människan har tagit alldeles för stort utrymme. Du tror att vi är så stora och vet och kan allting, va? Men det är ju bara att vara med en hund en dag, va? Så förstår man att de hajar mycket andra saker än vad vi gör. Och jag tror också många andra varelser, de här encelliga varelserna, eller man kan studera insekter eller vad som helst, och naturen och träden har ju också kommunikation, va? Det är bara att vi människor har satt oss på så höga hästar och har sånt jävla självförtroende, ursäkta svärordet.
Och tror du att det där bryts ner också då när man blir lite äldre?
Ja. Det tycker jag att man gör bara när man är jag som är typ pensionär.
Du har alltså då mindre självförtroende nu?
Ja.
Eller har du blivit mer ödmjuk inför skapelsen och helheten?
Ja, jag har blivit, de senaste 10 åren har jag blivit mycket mer ödmjuk. För först höll jag ju på med den här en kubikmeter jord, och då var det här att jag ville undersöka hur jorden kom till och hur varelser uppstår, hur liv uppstår på jorden. Och då blir man också väldigt ödmjuk inför de här mindre varelserna som finns i en kubikmeter jord, att det finns så många, och de har också sina agendor, om man ska ta något modernt ord, och hur människan också utvecklas. Och nu blev det ännu större, för nu blev det absolut minsta, och det som vi vet, det forskarna har sett så långt man kan göra längst ut i universum. Och då blir man ännu mer ödmjukare.
Du har ju lite så här bundit ihop de här två böckerna, både En kubikmeter jord och den här, genom att det är de här bönestunderna och de här bönetiderna. Varför liksom vill du placera in den i den där bönetraditionen? Eller liksom?
Jag tycker att den är ganska snygg. Alltså att den är en bra sätt att luta sig mot de här bönetimmarna från 300-talet, och att man på något sätt gör det lite mer sakralt, och det passar väldigt bra. Den tidigare liksom hade jag 7, och gick jag på 7 stycken i varje bönetimme. Nu har jag gått i 11, för att det passade ihop med 11 dimensioner, som jag blev glad att jag hittade, att strängteoretikerna, de hade kommit längst, de hade hittat 11 dimensioner. Wow, tänkte jag. Okej, då blir det 11 dikter i varje.
Skulle du säga att varje dikt också avspeglar en slags dimension?
Eller,
är det avdelning eller är det varje dikt? Eller hur skulle du säga? Alltså, om du har 11 dikter i varje avdelning, är då varje dikt, de här 11 dikterna, avspeglar de en dimension?
Man kan säga att det finns, det kan man säga. Sen kan man också säga att det återkommer ju vissa teman ungefär också 11 gånger. Och det är några karaktärer i dikterna som kommer, dyker upp, några andra senila. Vi har kyrkovaktmästaren, datateknikern, någon sjuksköterska, hon är ju inte senil då. Men och någon som skriker hallå. För att jag märkt, jag var nyligen inne på sjukhus, och det var också en hjärtavdelning, och där, även där fick jag höra detta hallå. Hallå. Så det är ett centralt ord i diktsamlingen, för att alla som har varit på en sån avdelning får höra det. Det är alltid någon stackare någonstans som sitter och så här, hallå, hallå. Och det är det vanligaste. Och men även nu då, när jag var på det där, så var det någon som inte visste vad den var. Och vi människor vet inte riktigt vad vi är.
Har du någonsin vetat det själv? Nej,
jag börjar få lite koll nu efter det här.
Tänk, alltså, du sa det själv, du har varit inne på en hjärtavdelning, och det har du varit förut också. Du har ju lite problem med ditt hjärta. Kanske inget vi ska prata om sådär mycket, men känner man sig, när man hamnar i en sån situation, när livet ändå lite står på spel, blir det liksom då, kommer du närmare det här då? Blir det viktigare för dig att liksom tänka kring den här evigheten.
Det har hjälpt mig väldigt mycket. Jag är inte rädd för döden. Jag har varit i sådana här mellanstationer 5 gånger i mitt liv. Det är klart att det har påverkat mig. Jag har ingen sån dödsskräck längre. Jag har försonats med det här. Och det här kanske var något som jag tyckte passade mig att skriva och var intresserad av. Jag är bara intresserad. Jag skriver så sällan så att jag måste vara väldigt intresserad av en sak. Jag kan inte sätta mig och säga, nu ska jag skriva en bok om det här bara. För det är ju ingen poäng. Det ges ju ut så mycket böcker ändå.
Så att, men det här att du också, som i En kubikmeter jord, så var det ju väldigt påtagligt att det var den här jordhögen och alla de ingredienserna, de varelser som lever där och de bakterier och allting som finns. I universum så blir det ju påtagligt mycket mer, vad ska man säga, abstrakt. Det blir mycket svårare att förstå. Var det då också liksom väldigt viktigt att hitta de här människorna och hitta den här platsen som är ålderdomshemmet och att det faktiskt var på något sätt nästan verkliga människor?
Ja, det var viktigt för mig för att kunna avgränsa och få en helt annan bild med kissblöjor och såna här saker, och att han ser ju bara väldigt lite eftersom han ligger i sängen och han ser regnet som faller mot fönstret, utan han ser någon kråka, han hör den här kyrkovaktmästaren som går omkring och delar om några gamla kassettband från 70-talet där han minns. Jag ville ha sån här väldigt konkret miljö som jag kände väl till och få in det, och sen svävar han iväg naturligtvis till det minimalas värld eller bortanför in i Andromeda-galaxen, vår närmaste grannegalax kan man säga, som är vår stora syskon. Den är mycket större än vår galax vid Vintergatan.
Och de här, när, som du var inne på, kissblöjor, eller du har ju väldigt mycket sådana här konkreta, raka ord, och ibland liksom nästan, alltså du för ju tillbaka till någon tydlig så här vardaglighet hela tiden. Det här är att vara människa på något sätt. Och det är också en slags ankare ner från det här extremt, egentligen abstrakta tänkandet som vi får ta del av.
Jag försökte få till det så att jag har ett väldigt vardagligt språk och väldigt vardagligt, kanske lite så här, ja, hur heter jag, var människa i det här slutskedet, ord som var väldigt konkreta, för att sätta ihop det med det här kanske vetenskapliga språket som fysikerna använder. Jag har tagit deras ord, vad de kallar saker och ting, blandat med någon slags språk som jag hämtat från surrealismen, franska surrealister från 30-talet, kanske lite Paul Celan-aktigt blandat med någon slags medeltida ordval, och försökt att mixa ihop det här så att det svänger, varje dikt ska svänga ordentligt så det inte ska mala för mycket, för att jag är för otålig själv att vara seriös för länge liksom.
Men har du då roligt när du skriver?
Jag har aldrig haft så roligt som den här.
Fast det är kanske också väldigt, det är väldigt allvarligt också.
Men det är konstigt att man kan ha så roligt när man skriver om sådana här saker. Men de här två sista diktsamlingarna, det är det roligaste jag har varit med om. Romanen känner jag mig, det är mera långdistans historier.
Ett arbete liksom,
på något sätt. Vi måste bygga berättelser så att de fungerar ihop. Här kan man nog mer vara skriva ihop och vara lite knäppare liksom. Det får man vara. För att då kanske det blir lite sväng, va.
Men vad är svårast då med att skriva dikter? Vad är det som är, hur är det svårt att få det där svänget? Eller vad är det som
är problematiskt?
Nej, inget som är problematiskt. Nej. Det är bara att skriva på.
Nej, man måste ha en taktik förstås. Först är det precis som i vanliga grejer. Man famlar lite grann, va. Men sen så fort man läser på saker blir man lite säkrare. Och i det här fallet så koncentrerade jag mig på jag hade då läst mig igenom allting, så jag hade en helhetssyn på det hela. Sen koncentrerade jag mig på olika delar. Till exempel koncentrerade jag mig på kvarkar och hur de funkade, eller hur strängteori funkade i vissa delar och vad som var. Och sen läste jag på en hel dag så att jag blev liksom uppdaterad just på det ämnet jag skulle göra. Och sen så koncentrerade jag mig, sen läste jag lite några bra diktare som jag själv tycker är bra, som har bra ord, och vissa som jag tycker har bra verb till exempel, för du är rätt dålig på verb, så att där får jag lov att hämta in lite grann. Och sen satt jag igång 4 eller 5 ungefär, koncentrerade mig som en idrottsman inför ett åk. Eftersom jag är gammal slalomåkare. Väldigt skärpt, eller en match eller något sånt där. Och sen satte man, sen körde jag bara, och sen var jag, hade jag bara, ursäkt, jag låter lite patetiskt, men sen hade jag roligt, men det var intressant. Och sen kör jag ett ord i taget. Sen har jag skrivit upp en massa ord, sen, för att jag vet att, och en massa meningar, för jag vet att orden när man skriver dikt kommer inte i rätt följd. Utan meningar som jag har samlat på hög kan komma för 2 år sedan eller för 3 veckor sedan, och då sitter jag och pusslar ihop dem, eller pusslar ihop dem tills jag är nöjd. Och det kan då ta framåt 1-2 på natten, och då är jag helt uppvarvad, då kan jag inte sova heller.
Men hur många dikter hinner du då skriva under ett sånt här åk? Vi kan kalla det ett åk.
Vi kallar ett åk. Det här åket brukar jag satsa på en dikt. Sen har det hänt att jag har gjort 2.
Så de här är liksom, vad är det nu blir, 77 dikterna, det är 77 åk. Eller är det 80 åk, eller blir det 100 åk?
Nej, det är, jag kör bara,
du åker aldrig av. Du får du gränslar ingen port.
Nej, det gör jag faktiskt inte. Det är perfekta åk allihopa. Och det är det som är så roligt med att skriva. Jag menar, som slalomåkare åker man ju ut, va?
Ja, men det gör man inte när man
Kan stanna. Vänta nu. Jag kan stanna. Den här blir ingen bra mening. Okej, jag väntar ut den andra. För ibland är det också som att sitta och meta.
Innan det...
Ja, och nu väntar jag på det här meningen. Sen går jag igenom mina system med olika meningar som finns där och där. Den där sitter.
Och då är det som att få napp då?
Då är det som att få största fisken. Och då blir man jätteglad. Och sen har man satt sista meningen.
Och då vet du när det är sista meningen. För du hade hela strukturen då när du satte igång. Du visste att det skulle bli det här.
Så att... jag skriver inte om någonting heller.
Gjorde du mer det förr? Alltså när du var nybörjare på poet, säger vi.
Och då blev ju de flesta meningar blev ju jättedåliga också. Som vi säger att 90% av
alla rader du har skrivit är borta. De har du kastat. Kommer ibland diktrader med i din prosa? När du sen sätter och skriver en deckare eller en roman, kommer det med det här? Finns det, har man någon nytta av att vara poet när man skriver?
Ja, man kan. Jag tror att man får bättre rytm när man håller på med poesi. Jag brukar säga det till folk som jag hjälper eller råder att ni ska läsa mera poesi, men de lyssnar inte på mig.
Folk har ju en tendens att inte riktigt läsa poesi.
Nej, det tycker jag är synd. För att oftast i stämningar kan du använda, i ett rum så kan du använda poesin i rytmiken, var du sätter punkt och komma, men även hittar andra ord som inte blir så här slitna, och det blir en annan vändning på det. Och även i miljöberättelser, till exempel hur ljuset kommer in genom fönstret. Eller hur havet ser ut om man hamnar vid havet. Eller till och med kanske hur trafiken rör sig. Och då har du nytta av att hålla på. För att just lyriken, där mixtrar man ju med väldigt små skruvar. Och du har ju också skrivit poesi, Pelle, så du vet liksom att man vill liksom att en mening ska låta på ett speciellt sätt. Den är väldigt besläktad med musikalitet. Och då tycker man att nu har jag hittat rätt mening där, känns. Så det tar jag med mig i när jag skriver. Men sen är det ju så många andra saker där man ska skriva dialoger och man måste ju konstruera en historia som blir intressant för läsaren och inte bara
och hitta på människor som verkar vara finnas på riktigt och sånt där.
Ja, just det. Riktiga karaktärer. Man ska hitta på människor också.
Mm. Men då det här poet, du pratar mycket om rytm och musikalitet och så. Hur jobbar du med det? Eftersom du jobbar ju inte med rim eller du har ju en viss, ibland någon slags meter, men egentligen inte. Vad är det som gör att du får igång den här musikaliteten? Hur känner du då längden, takten?
Jag lyssnar på hur meningen låter. Hur svängningarna är där, hur ordföljden ser ut, om det är ett hårt ord eller om, och sen tittar jag också på om det är ett sånt där ord som ljus till exempel, som är ett väldigt farligt ljus, farligt ord för att det är så slitet, så måste man lägga andra ord runt omkring som tar bort den här klichén av liksom ljuset. Det kan vara vissa sådana ord och då jobbar man med det, men då gäller det att hitta rätt ord, men varje ord ska liksom låta på ett visst sätt i förhållande till det andra, nästa mening, så att det blir en andning. Och sen i det finns också det här naturligtvis stämningen som finns mellan de här orden. För det konstiga är, har jag märkt, att det blir nästan en upplevelse när man märker stämningen mellan de här orden som sätts ihop. Och det är som att man kan förklara någonting genom ord som är det ordlösa. Och det är det närmaste jag kommer, ska vi säga, någon slags ja, det låter lite patetiskt med religiös upplevelse, men det är alltså, jag känner av någonting som jag inte riktigt kan uttrycka på annat sätt, och då är det för det så roligt.
Och är det också därför det är viktigt att ibland kasta in just helt andra ord som bryter mot det? Ja. Alltså typ fula ord eller vetenskapliga, kantiga, konstiga ord. Det skapar också då andra typer av ljud eller
precis.
Takter eller vad gör det med texten?
Det skapar då den här drivet i motpolerna så att säga, så att det svänger lite åt olika håll. Och ibland brukar jag lyssna på Allan Pettersson. Den här väldigt fina som skrev musik, symfonier,
kompositören
Allan Pettersson. För att han, i hans symfonier så finns det här skeva, det här väldigt ömsinta, men samtidigt så blir det en kanon med ungefär som att plötsligt är man i krig, va? Och de där växlingarna gillar just hans ljudbilder. Och försöker härma lite grann om det ibland.
Det är som den här borren som håller på och borrar här i bredvid oss. Medan vi spelar in det här. En dissonans. Någon slags ljud som stör. Eller som vill en något.
Ja.
Och det tycker jag ju också att du fångar här i boken många gånger. Att liksom det, man märker ju i de här människorna att det är ju också... Det är ju inte bara harmoni, och det kanske inte, alltså, och det är väl det som också svär emot det här idén om Gud och så, som vi, när vi pratar om tro och religion, så är det oftast att skapa harmoni och ordning, och det är inte alltid det är harmoni och ordning i universum.
Nej,
som det
universum är ganska våldsamt och
stökigt
som satan. Vi är ju födda ur stökighet, kan man säga, så det är inte så konstigt att vi människor också är rätt stökiga av oss. Så att jag menar, Big Bang är ju ingen lek.
Nej, precis. Och hur, och det här med Big Bang då, hur skulle du säga, hur avslut, alltså då, det här när man säger döden och så, du menar ju att den liksom inte existerar, så liksom, och Big Bang, är det egentligen en början?
Det finns en början.
Den här oändligheten.
De har kommit till det, att det finns, men man har också kommit fram till att det finns flera Big Bang innan Big Bang. Så det här var någonting innan det också, så att det var man kommit på. Okej, läser man.
Det börjar bli jobbigt. Nej, men om man tänker sig en evighet, så kan man ju inte tänka sig en början, tänker jag. Det måste ju inte, då finns det inget slut.
Det är en slags början, så långt som vi kan se, så är det en slags början på hur det såg ut nu. Sen vet ju inte hur det var innan det. Men någonting finns det, för det finns grejer, man har sett saker, alltså
vad är det strålning, man har sett?
Ja, elektromagnetisk strålning hit och dit, och materia som kanske inte som finns, fanns, verkar ha funnits innan och sådär, va.
Mm.
Så att, men där har man ju liksom inte kommit dit, man vet, man anar.
Mm.
Mycket av det här anar man, och mycket har man lyckats experimentera och sett.
Mm.
Så att jag tycker att det är intressant det de har kommit fram till, och som sagt, för mig så ändrar det verklighetsuppfattning helt enkelt, och jag blir mindre och mindre intresserad av vad människorna håller på med i sina brackiga liv liksom.
Mm.
Och jag mår lite dåligt, jag åker ut i universum och kollar.
Håll käften, åk ut i universum.
Ja.
Jag tycker det är ett fint avslut på vårt samtal.
Ja.
Ja, håll käften, nu drar vi.
Ja,
ut
nu
i
drar
universum.
Vi. Ja.
Och det är en fruktansvärt bra diktsamling. Vi ska säga också, i diktsamling så finns det också faktiskt, vilket är lite roligt, en ordförklaring. Du har ändå hjälpt oss på vägen och försökt förklara vissa av de här begreppen som vi nu har svängt oss med, som om jag kunde dem till och med, men det kan jag ju inte.
Det är du som gav mig det uppdraget, och det var ett bra uppdrag. Först gjorde jag en dålig variant och fick jag själv som vanligt av Pelle.
Och av Helena.
Ja. Och vi får tacka dem för att jag skärpte till mig då. Han gav mig ett pedagogiskt tips. Du ska läsa, du ska skriva så att jag förstår det här. Okej, tänkte jag. Pelle, jag förstår det här.
Då blev det en helt annan nivå.
Ja, just det. Och då kom jag fram till det här. Jag är glad för att han gav mig det uppdraget. Får hoppas det till någon hjälp.
Ja, men jag tror faktiskt det. För det skapar ju ändå lite konkretion.
Sen finns det ju kanske andra begrepp där. Men då får man väl, man är intresserad, får man väl bara googla, va?
Precis.
Det gör ju folk nu för tiden.
Mm, okay. Men, googla på evigheten.
Ja, just det. Lycka till.
Bra. Då tycker jag att vi är nöjda. Tack Sören Bondesson för att du kom hit och pratade om avdelning 11D Universum.
Ja, tack så du har.
Tack.